Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och jag tänkte bara berätta att jag och Patrik har nu sommarlov. Vi måste få vara lediga någon gång. Kom igen! Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund och därför tänkte vi bjuda på det här best of-avsnittet. Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren. Vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka eller om Patrik måste använda sin 12-voltspump. Ha det så bra så länge och mycket nöje och ta hand om varandra och se till att öka din beredskap så hörs vi igen. Puss och kram, hej då!
Men tänk dig de här familjerna som jobbar 47 veckor om året och så får de 4 veckor på sommaren.
Ja.
Med alla förväntningar och drömmar om att få uppleva och leva ut allt det där fantastiska. Va? Och så blir det inte som de har tänkt sig.
Nej.
Så är det ju. Ja, nej men...
Det finns ju ändå någon slags... det här är ju en beredskapspodcast. Men jag tänker att det finns ju ändå... Det känns som att vi har varit inne på det här tidigare. Att ordna ett bra liv...
Mm.
Och hålla ihop med sin familj är ju den viktigaste beredskapen som man kan ha.
I grunden så är det så här. Jag tycker att vi har ett jätteallvarligt problem i det här att vi är så sönderslagna helt enkelt. Bo långt ifrån varandra, nära relationer och sånt där.
Ja.
Och lever i trappuppgångar och man vet inte vad grannarna knappt heter om man inte har läst på namnskyltar och sånt där. Va?
Ja.
Det är allvarligt på riktigt när det blir hårda tider. Va?
Ja.
Det är verkligen det. Så jag tycker det där med hur håller man ihop en familj. Jag tycker det är en extremt bra beredskapsfråga faktiskt. Därför det är verkligen inte lätt alltså.
Nej.
Det är inte det. Det är ju inte så att... jag tror det, självklart är det så att det blir väldigt olika. Och precis som människor är unika och väldigt generella. Och följer mönster och så vidare. Så det går att titta på det med. Så finns det ändå en unikhet i varje människa. Och även i varje relation då va.
Ja.
Så... när man pratar om det generellt så gör man ju det va.
Men det blir ganska tydligt sådär för vi har ju ganska liksom, stormigt emellanåt och konfliktigt och sådär.
Mm. Mm.
Och det blir tydligt då att det går nästan inte att göra, eller jag får liksom inte energi över till nästan någonting annat. Allt blir liksom tungt.
Mm.
Alltså om det så är liksom fixa vatten till hönsen blir tungt när vi har det dåligt.
Ja, men det tycker jag är, det är nog naturligt i de flesta att det är väldigt viktigt det där. Men jag skulle säga så här, du kom in på det ganska, alltså de flesta relationer, jag vågar säga nästan alla, är ju så att det går ju i vågor och det går upp och det går ner, va?
Ja.
Det är så, mer eller mindre. Och så blir det liksom ett sånt här utbrott. Och då är ju det här med att få det fungera över tid. Det handlar ju alltså om hur gör man då?
Ja.
Och jag skulle vilja säga så här att mitt i det här allt som är nu för tiden med översexualisering och Sex in the City och allt vad det heter liksom så här.
Vadå Sex in the City?
Jag vet inte vad de heter, serier och sånt som finns va med det här. Alltså det är så otroligt mycket. Så är det så här att om man är ung, jag var ju 21 år och min hustru var 25 år när vi träffades då.
Ja.
Och alltså man kan ju nästan ingenting och förstå väldigt lite då alltså.
Ja.
Det är ju faktiskt så. Det är ju inte konstigt heller. Det är ju helt naturligt va. Så jag skulle vilja säga så här att det är en väldigt bra utgångspunkt att ha inställningen att nu ska vi lära oss det här.
Ja.
Nu ska vi lära oss det här faktiskt. Att utvecklas tillsammans. Båda två som individer och våran relation som, ja, kallar det en tredje individ om du vill som finns med i det där då va. För att du ska utvecklas och din hustru ska utvecklas och framförallt så ska ni utvecklas mer tillsammans va.
Ja.
Jag tänker en parrelation är faktiskt att bygga framförallt det där med relationen va. Och då utvecklas du också i relationen. Det handlar inte om en egotripp i en relation. Då funkar det ju inte va.
För jag har nog alltid tänkt typ så här. Ett förhållande som bäst i början. Alltså den här förälskelsefasen. Att det är som det härliga. Och sen så blir det sämre och sämre och sämre och sämre. Men sen kommer jag på att det kan bli bättre och bättre och bättre istället. Det är ju en väldigt härlig
exakt
tanke.
Exakt. Och jag tänker att det där är något som man måste liksom prata ihop sig och komma överens om att vi tar våran relation på allvar och vill verkligen göra det tillsammans. Jag brukar tänka, jag ska vara tydlig och säga så här att mitt äktenskap, alltså jag berättade att jag för min dotter att jag tänkte att vi skulle göra ett sånt här avsnitt framöver. Nu kom det hyfsat snabbt på här men. Och då är liksom hon bara ruska på huvudet va.
Varför då?
Nej, jag var ju lite provocerande med henne och sa det. Du, jag ska köra ett sånt här. Jag ska vara samlevnadsexpert nu och köra. Hon bara tittar på mig liksom så här.
Alltså hon tänker kanske inte att du är samlevnadens fanbärare nummer ett eller vadå?
Nej, hon har ju levt med oss. Det är ju så att vårat äktenskap, det har verkligen inte varit på en dans på rosor. Det har varit inte alls bra periodvis va.
Ja.
Men jag tänkte då när, och sen har det varit jättebra andra perioder. Och det är, jag ska säga också så här att småbarnsåren är ju en intensivövning alltså. Det är ju det.
Ja.
Så är det. Så är det. Då får man lära sig väldigt, väldigt mycket. Men jag var ju officer ifrån början och soldat och som yrkesliv då, så jag var ju där i 5 år i armén och då är det så att den minsta enheten där, det är stridspar.
Mm.
Alltså man är två stycken som ser till varandra och skyddar varandra och hjälper varandra, håller reda på varandra va.
Just det.
Så när jag träffar min hustru då och det började utvecklas till någonting som kunde bli långvarigt. Och jag tror jag gjorde det ganska tidigt. Då sa jag det att nu är du min livsparskamrat.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Alltså att nu gör vi det här tillsammans liksom så här va. Och kör det här och gör det. Och håller ihop liksom och hjälper varandra genom livet då.
Det är en jättefin
tanke ju. Ja, visst är det det. Jag är liksom, nu när jag sitter här 57 år gammal så tycker jag det var väldigt bra. Om man vill det. Och det tror jag egentligen att många vill va. Men det är som, alltså det där, det är verkligen inte en dans på rosor alltså. Utan frågan är att man, eller det där att man har den här viljan att lära sig och utvecklas tillsammans. Alltså det är det som är. Och att man förstår det. Att bara för att det inte är perfekt hela tiden. Så är det ju inte kört liksom. Verkligen inte. Utan alltså det finns. alltså jag har jobbat med människor som har hyfsat stora problem. Alltså att visst kan det bli tokigheter och det och så att det blir jättesvårt, va. Ja. Men är man hyfsat hela människor, för det är också en sak, alltså de flesta människor är hyfsat hela. De är inte perfekta, va. Utan man får enkelt, helt enkelt jobba på det, va.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det handlar faktiskt om att vara modig. Vi har ju pratat om det i såna här termer av att våga misslyckas, att våga exponera sig för de här känslorna som omger misslyckandet. Alltså att våga pröva, att våga utforska och så vidare, va?
Ja.
Och våga investera, annars får man ju ingenting. Det blir liksom inget resultat om man bara förtvinar mer och mer och krymper mer och mer för att man är så rädd för allting.
Kan man då säga att det handlar om sårbarhet? Förlåt att jag avbröt.
Ja, det gör faktiskt det. Det handlar om att våga vara sårbar. Ja. Och går vi in på en, och det gäller det ju även när man prövar saker och framförallt kanske inför andra människor och sånt, va. Ja. Det här med scener, ledarskap, alltihopa det här, så handlar det om att faktiskt våga exponera sig, att våga vara sårbar helt enkelt, va. Och går man då in, tänk dig då i en livsparskamratsrelation. Alltså, jag har gjort så här till folk ibland när jag har pratat med dem om så här: vem är du mest rädd för, alltså som lever, vem är du mest rädd för av alla människor i princip? Det är en lite konstig och teoretisk fråga också, men ändå, för den ger en bra eftertanke alltså.
Ja, det är ju Britta.
Du förstår det, ja. Därför att du är så sårbar inför henne eftersom ni har den här relationen, va. Hon är mor till dina barn, va.
Och ingen känner mig bättre än vad hon gör.
Nej, precis. Och hon kan också i princip få dig att må sämst av alla människor som finns nästan. Visst, det kan komma någon och tortera dig och mörda dig och så vidare. Men rent känslomässigt så är det faktiskt hon, va.
Ja.
Och
bäst, jag vill jag säga också, om Britta lyssnar.
Vad sa du?
Och bäst vill jag säga också, om Britta lyssnar.
Ja, men det är ju så. Känner man varandra så är det ju så att när vi blir jättearga och sådär, så gör vi ju dumma grejer, va. Så är det ju.
Ja.
Jag brukar säga, när man har små barn så bygger man ju relation med dem genom att ge dem mat, byta blöja, se till att de får sova och sådana grejer.
Ja.
Och det funkar väl ofta bra, men det funkar ju inte alltid jättebra heller. Det gör det inte. Nu går vi inte in på det, på bytet till barnuppfostran här. Men sen blir det här att man leker med barn. Så bygger man relation med barn. Och det gör man med hundar också.
Mm.
Och det gör man väl på sätt och vis med en livsparskamrat också. Att man gör roligt, bygger roliga minnen och har trevligt tillsammans och så vidare. Men vill man fördjupa relationen, alltså få en intimare relation, då handlar det om att våga lägga upp halsen, alltså. Att göra sig sårbar.
Ja.
Och det, vi har ju varit inne på det i en annan podd här där du pratade om det här att du hade så svårt att prata om känslor.
Mm.
Och delvis så har det ju med att göra det här och ganska stor del att man inte är van vid det, att man inte har utvecklat ett språk för det.
Just det.
Och, men det är ju inte bara det. Utan det är ju faktiskt en fråga om mod också.
Ja.
Det är mod.
Ja.
Och jag tänker det där, du sa då att du blir så arg.
Mm.
Ja, alltså det, visst kan det vara mycket frustration och sådana grejer också i en sån där, vad ska jag säga, utbrott då. Mm. Men det är ju stor, jag vet ju inte detta, vi har inte djuppratat om det där, men det kan ju också vara så att du är helt skräckslagen, va?
Ja, ja.
I den där ja, men det är ju så, va, ofta. Och nej, men för du står där i en situation och egentligen måste göra det sårbar och riskera och så vidare och är helt skräckslagen här egentligen. Om man inte förstår det och tränat på det och så vidare, va, så är man ju det. Och det är med ilska och aggressivitet, det är reservenergi alltså som man tar till i mycket svåra situationer och framförallt väldigt stark koppling till rädsla, va.
Ja.
Så är det. Och är det så att det är ju så, man får helt enkelt träna på det. Men jag skulle också vilja göra så här, för att det ska gå bra där.
Ja.
Så finns det en grund som jag tror är otroligt, otroligt viktig.
Vad är det?
Och det är att för att man ska våga göra sig sårbar så måste man ha respekt i botten. Alltså riktig, genuin respekt för varandra.
Ja.
Och har man inte riktigt det men vill, så får man utveckla det. Och om man förstår att respekt liksom är betongplattan i grunden för att bygga en känslomässigt närmare relation, en intimare relation på alla plan. Alltså känslomässigt, spirituellt, andligt, sexuellt och så vidare, så handlar det ju om trygghet och det är respekt som är grunden för det helt enkelt. Va? Alltså fel gör man ju alltid. Och det ja, varför jag skrattar där, det är därför jag, när jag var barn så, jag tror flickorna hade sån här böcker som de skrev aforismer och sånt där i. Istället för att sitta med mobiltelefonerna så gjorde de sådana saker istället.
Ja, ja.
Och det är två stycken utav de där som jag kommer ihåg. Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta. Och glömma är kanske inte bara släta över utan att klara av och gå vidare mer snarare då, va?
Just det.
Att lägga saker bakom sig.
Det finns ju någon sån här sägning som är så här: happy wife, happy life.
Mm.
Och det kan man ju tycka låter liksom lite, jag vet inte, det låter som lite, det låter lite, det är något som skaver i mig med det. Men det finns också, det låter ju också sant. Alltså det,
ja, men det är ju det. Det är ju så med saker att de är, det har vi också pratat om det där, att hålla för löst i saker, då blåser det iväg, hålla för hårt och kramar man sönder det, balans är bra. Och det, alltså, det varför man tolkar det som något negativt, det där happy wife, happy life, det är ju för att det här med respekten ska ju vara ömsesidigt.
Just det.
Annars funkar det ju inte. Va? Just det. Utan det är klart att om du har en glad hustru så får du ett bra liv. Men det är också så att du måste, för att det ska bli en bra parrelation, så måste du ha en glad man också för att det ska bli bra, va. Och den negativa tolkningen där är, det är ju en hund som kryper omkring och bara försöker passa på sin hustru hela tiden, va.
Just det.
Och blir klappad på huvudet emellanåt. Alltså det blir ju ingen stark utvecklande parrelation av det, va. Men om du istället se på den som balanserad och ömsesidig, alltså respekt i botten. Och det är också det här med respekt. Vi pratar ju mycket om jämlikhet och sånt där. Alltså om man har en parrelation där man har respekt för varandra. Inte det här att man måste göra lika, att man måste byta sysslor med varandra, utan man har en genuin respekt för varandra. Alltså inte lika utan jämlika. Älska mig mest när jag förtjänar det minst.
Ja, ja, den känner jag igen.
Den känner du igen, ja, ja. Bra. Det är en klassiker. Den förtjänar att leva vidare också då.
Ja, men att tänka att man ska liksom lösa upp. Vi pratar ju ofta om att lösa uppgiften. Alltså att lösa uppgiften livet. Eller lösa uppgiften småbarnsåren. Så behöver man varandra. Att göra den där liknelsen med stridspar. Att det går liksom inte själv. Alltså man gör en, många lite, men sen när man klättrar kör man ju så här body check. Alltså att man kollar igenom varandras rep. Man behöver den andra för att kolla ens rep, för att man inte ska göra bort sig. Och att tänka så, det känns jättemeningsfullt för mig. Tänka att man, småbarnsåren blir så lätt att det handlar om som en tävling om att få egen tid. Ja. Alltså att det är som att utrymmet är så himla himla litet, för barnen tar så himla stor plats.
Mm.
Så att det blir som en jämförelsesituation hela tiden.
Mm.
Och istället för att tänka på Brittas egen tid som något som äter av min egen tid, så tänker jag nu då att det är nyttigt att tänka att det är någonting som hjälper oss att tillsammans lösa uppgiften småbarnsåren.
Mm.
Alltså att det är för oss båda som hon, alltså hon får ju liksom vad hon nu gör, men liksom åker på spa med sina polare. Det är för oss båda som hon gör det, för att när hon kommer hem så är hon tankad på energi. Om jag då lyckas liksom få henne att känna att hon har förtjänat det där och inte att hon ligger på minus när hon kommer hem.
Jag vet inte, jag är det är ju så här också att det här bygger ju på vad man har för föreställningar om saker och ting också. Och det har ju varit ett stort skifte som har skett de senaste decennierna, så är det ju, va.
Vadå, bra, berätta.
Nej, men liksom det här satsa satsa på sig själv och så vidare. Jag tänker så här att om man har lite tid över så kanske man ska satsa det på relationen istället. Ja. Men det får man göra alltså sitter man med det där, då får det väl vara så. Behöver man jättestora behov av det, då gör man ju så, va?
Ja, men till exempel som jag har ju som ett stort behov av liksom äventyr. Det är som en stark drivkraft i mig. Så att om jag får komma ut och jaga och åla runt i något jävla taggbussnår med pannlampa och leta efter ett skalat vildsvin, så kommer jag hem och är en bättre make till min fru än om jag bara går här hemma och rullar tummarna.
Ja, nej, men exakt, det ligger ju väldigt mycket i det där, och jag tror att egentligen är det är faktiskt ett stort behov hos väldigt många män det där. Jag tror egentligen hos de flesta, fast de kanske inte har upptäckt det ens en gång, va? Att man behöver det. Men givetvis är det så att det måste finnas utrymme för det också. Men jag tänker liksom inte att det ska vara ett huvudfokus hela tiden. Men samtidigt som när du har pratat om det här och jag tänker tillbaka, så är det ju så här att man har ju, och jag tänker på småbarnsåren, och vi gjorde ju så här att vi träffades ju uppe i Umeå när jag gick på Offershögskolan där uppe och hon läste på universitetet. Så att jag blev ju kvar där.
Ja.
Och efter ett par år så kom ju Jakob, våran son, då, va. Och då upptäckte jag det att nej, vi får nog flytta till någon, till antingen till hennes familj eller till min gamla familj, va. Och jag trivdes inte jättebra med mörkret där uppe. Jag övervägde att söka helikopterförare på helikopterbataljonen i Boden. Men nej, vi flyttade ner till Kungälv.
Alltså när din familj?
Ja, precis. Men sen bodde vi där bara ett år. Jag var ju tvungen att rädda min fru, Norrbottens fru, ifrån det här fukten, kylan, regnet på vintrarna. Så här flyttar vi upp till, alltså, nej, men det var också det här stresset och dyra bostäder och alltihopa. Så vi såg upp oss båda två och flyttade till Värmland helt enkelt. Men det innebär också att vi har ju inte haft dem nära, och många är ju i den situationen att det liksom inte finns en farfar eller mormor som springer över och tar hand om barna och löser det praktiska och sådär, va. Utan vi har ju fått köra själva i väldigt stor utsträckning, alltså. Vi har inte gjort många resor. Jag kommer ju ihåg, vi åkte upp till Stockholm en gång när mina föräldrar var barnvakt. Phantom of the Opera, och så åkte vi till Skagen i 4 dagar när de var också tog färjan över och sånt där. Och det är typ 40 års kalas, 50 och så vidare. Eller ja, 30 och 40 års kanske det var till och med. Så att vi har ju alltid gjort allting ihop också. Men det jag vill säga så här och komma fram till det där, det är ju det att vi, den där känslan av att man är två som håller på att drunkna och klättra på varandra.
Ja.
Ja, men den har man ju också hunnit avverka, va?
Ja.
Förstår du?
Ja.
Man måste ha så. Det gäller bara och men det är så i livet, och det är ju olika perioder, och ibland får man åka med, och så får man tänka på de där två aforismerna som jag har tagit här också då, va.
Ja.
Man får gå vidare med saker och så får man lära sig av dem, va, och utvecklas. Och det där är så, alltså just det där med att förstå att, ja, men förälskelsen är liksom en mekanismer, hormoner, nervceller och så vidare som slår till för att man ska bilda par. Och det blev ju så någon gång att vi bildar par och håller ihop. Det går åt enormt mycket arbete för att föda upp ett människobarn. Va? En älgkalv, den reser sig upp efter 3 timmar. Va?
Mm.
Ja, människobarn är typ fullt utvecklade efter 21 år eller något sånt där. Va?
Det är ju tur det, eftersom annars skulle ju människor, kvinnor, behöva ha höfter så breda så att de inte skulle kunna gå in genom dörrar.
Ja.
Om de skulle föda fullvuxna bebisar. Man blir ju less på den som man ska jobba ihop med.
Mm.
Men det känner ju ingenting till att då sabotera för den eller liksom hamna i konflikt med den. Utan det gör ju bara att det blir jobbigare för en själv.
Mm. Och det där kommer ju, alltså man hör ju tal, jag är alltid sådär att jag vill reservera mig lite, för jag förstår att det finns relationer med väldigt mogna, trygga människor som är hyfsat stabila, men jag vet ju att det är väldigt få undantag. Och det jag vill säga är så här, att när det blir skitjobbigt, när man tror att det liksom är, nej, det här funkar inte liksom, va. Så är det ju så här att ta man tag i det där och jobba, alltså det är förmågan att kunna ta sig vidare. Och där är det någonstans så här att vi ska, att man har bestämt för att vi ska göra det här. Och så tar man sig igenom det och kommer ut på andra sidan och lär sig det. Och det är ju frågor om förmågor som man har eller utvecklar och förbättrar och så vidare, va. Och
sen är det också den här grejen att man liksom inte, att hur det som ser ut när man tar sig igenom det är antagligen inte som man kanske tänker. Att den andra ska sluta med sin jävla skit. Utan att man kan liksom inte ändra, det är det första man får lära sig i parterapi. Alltså man kan inte ändra på någon annan än sig själv. Så att det, och det tänker jag också hänger ihop med det här, liksom, hur är kopplingen till beredskap? Att det handlar om ett ansvarstagande för sin egen situation och sina egna känslor.
Mm.
Att ta ansvar och inte lägga över det på någon annan och tänka att det är någon annans brister som skapar ens olycka, utan att det är att man själv får ta sig i kragen och styra upp det här.
Det där är skitviktigt, och det är givetvis så här ska jag säga också då. Det är ju inte enkelt det här, va. Vi pratar om något extremt komplext och man måste ju förenkla det för att kunna prata om det överhuvudtaget. Men man måste förstå att det är mycket som är involverat, va. Mm. Men det du säger nu där, det är oerhört, oerhört viktigt. Och det är generellt. Och det var en grej när vi körde det, pratade om det här mentala förut, så var det två saker jag missade att säga. Det här som du tog upp nu, det är den ena faktiskt. Vi hanterar ju saker på olika sätt, olika försvarsmekanismer, och ett sätt är att, alltså det här att man ställer till det, att man misslyckas och så vidare, det ger jobbiga känslor.
Ja.
Så är det, va. Och då kan du lyfta dem, bort de känslorna, genom att skylla ifrån dig.
Mm.
Då avlastar du dig, va. Mm. Du smiter ifrån det där. Och det är lätt. Och det är ju små barn, dumma sko.
Ja.
Dumma sten, ja. Dumma dig. Så här, va.
Alltså barn blir ofta arga på, alltså mina barn har i alla fall en tendens att om de slår sig så är det som att de ska bli nästan arga. På, om man försöker trösta.
Ja.
Som att det, själva tröstandet är ett övergrepp. Liksom.
Ja, att man skyller ifrån sig. Va? Det är ju en, jag tror det måste vara en av de tidigaste försvarsmekanismerna som vi har för att hantera saker. Va?
Ja.
Och alltså, vi behöver ju alla de där försvarsmekanismerna för att skydda oss helt enkelt. Va? Men om du fastnar i det där och använder utav det där hela tiden och även i relationer och så vidare, så är det ju fruktansvärt dyrköpt avlastning. För vad händer? Jo, när du skyller på någon, alltså det, jag ser ju det, att du lyfter bördan ifrån dig själv och projicerar ut den helt enkelt. Det är ju att du skickar ju iväg makten också, va? Att göra någonting åt det. Du slänger ju, du blir ju ett hjälplöst offer, för du kan ju inte rå för någonting, för det beror ju på allt annat runt omkring dig. Och så sitter du där helt maktlös.
Och ensam.
Och ensam och kan inte göra något. För det beror inte på dig, va?
Just det.
Och det, då är du jädrigt illa ute alltså.
Ja.
Utan då får man helt enkelt börja träna på att bära, att ta ansvar. Och det finns så, just runt omkring det här finns så oerhört mycket. För det handlar ju om riktig frihet och sådana saker också. Att du faktiskt tar ansvar, bär konsekvenserna av agerande och så vidare. Och inte lämnar ifrån dig makten genom att skylla ifrån dig.
Ja just det, men för makten är ju, det känns centralt tycker jag.
Ja.
För att det, den där maktlösheten som det skapar är ju hemsk och handlingsförlamande.
Ja, och jag tror att det här som vi pratar om nu, varför jag ville ta upp det i förra avsnittet men det försvann, det är därför att jag tror att detta är så vanligt, så jag tror det är helt centralt idag.
Ja.
Det är jätteallvarligt helt enkelt då. Tänk hur vi har det idag, de flesta av oss, inte alla, för en del har det, ja, men du vet, sjukdom och allt sånt här också, va. Men om vi tittar på våra familjer, tänk dig liksom i ett historiskt perspektiv, det välstånd vi har, va.
Ja.
Vi är friska båda två, vi har barn som är friska, vi har barnbarn som är friska, allt är ju perfekt, va.
Ja.
Hur bra har vi det inte? Och så håller vi på och krånglar till det och är missnöjda som bara den. Kommer du ihåg?
Ja, exakt. Det här sjöman. Jag kom till någon slags insikt. Förlåt att jag avbryter.
Men kör det.
Jag kom till någon slags liksom, insikt. Jag bara tänkte så här, vi har så otroligt bra.
Ja.
Alltså, liksom, underbara jobb. Bra med stålar. Liksom, alla är friska.
Lever i en tid med sjukvård.
Ja.
Många utav historiska risker är borta.
Alltså du har privilegiet att kunna hålla på och stänga av din varmvattenberedare. För att du
tycker
det är spännande. Typ.
Ja, nej men alltså det är ju så. Det är ju en bortskämdhet egentligen utan dess like. Och alltså, jag tycker ju inte man, alltså det är också det där, jag, inte helt, jag, men alltså det här spänningsfältet får vi kalla det, va, att det är å ena sidan och andra sidan. Det är inte, man ska ju vara, man ska inte vara missnöjd med sig själv eller det, man ska vara förnöjsam. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man strävar efter att bli bättre.
Mm.
Alltså det är viktigt det där att man tycker om sig själv, att man tycker om sin relation, att man tycker om saker och ting och att man tycker att det duger. Men inte bli lat, tror jag man kan säga.
Mm.
Alltså att man, just det här att sträva efter att få jobba vidare, va. Jag har faktiskt pratat med min hustru, eller vi har pratat här, och hon jobbar ju fortfarande som lönearbetare i skolan som lärare. Och det är ganska tufft. Hon har gått ner i arbetstid nu till 80% då. Hon är ju 61 och några år kvar. Men vi har liksom sagt det att när det var pandemi här nu, jag kan säga så här, när min dotter föddes, det där jag nämnde, och vi flyttade till Värmland och hon var 3 veckor.
Mm.
Det var tufft när min son föddes. Han grät mycket och så vidare, va? Så kolikbarn som man brukar säga, va? Så att det var väldigt lite sömn i 3 månader och vi fick hjälpas åt med det där, va? Så när våran dotter föddes, vi flyttade, hade sagt upp oss och vi hade lite pengar och sådär, och så levde vi väldigt sparsamt. Och så var jag hemma, vi var hemma tillsammans i 6 månader. Men våran dotter var nyfödd då, va?
Mm.
Men då hade vi ju småbarnen. Men sen gjorde vi faktiskt det här när pandemin började och hon jobbade i skolan och det såg så där fruktansvärt illa ut. Du vet, de dog på trottoarerna och byggde sjukhus för tusentals personer och liksom det. Mm. The big one liksom.
Mm.
Så tog hon tjänstledigt. Hon fick jobba på distans. Och så vi var hemma i ett halvår igen utan småbarn.
Mm.
Alltså, så bra vi hade det, va?
Mm.
Jag var så glad just när vi fick tid, va? När inte det var allt det där andra. Förut har det ju varit småbarnsår, var yrkeslivet som pågår och tar så mycket. Men så fick vi 6 månader då där. Alltså det jag sa, vi sa det här båda ju gott inför pensioneringen.
Ja, och
vara friska, va? Och då har vi sagt det liksom att nej, men vi ger oss det att när hon går i pension så fort hon kan då, eftersom vi håller på med verksamheter och extra inkomster och så vidare, vad som vi kan göra. Och kommer att fortsätta med som en del av vårt liv, för vi tycker det är viktigt. Vi kan inte bara sätta oss i solstolen, va?
Nej.
Vi gör ju det vi tycker är jätteroligt och det är roligt att ha människor runt omkring sig och så vidare också, va? Det är otroligt värdefullt.
Ja.
Men då ska vi lägga mycket tid på att fördjupa våran relation också. Vi ska göra det som en grej, att vi verkligen försöker göra det så bra som det bara går.
Gud vad kul. Vilket
och lära oss
fint
det.
Projekt.
Ja, men alltså jag tycker att den alltså nu, vi har ju levt ihop i 36 år i princip. Eller vi träffades för 36-37 år sedan, eller snart. 35 år i bröllopsdag på 10 september nästa år är det.
Jaha. Grattis i förskott.
Ja, men det är ju så att livet pågår ju och sånt där. Men just det här att man har den här inställningen att det är någonting som är pågående hela tiden. Och att man måste investera. Och investeringen är väldigt mycket det här att våga vara sårbar, var det du sa, va?
Mm.
Sårbarhet. Att våga prata om saker på riktigt. Fördjupa relationen helt enkelt.
Det är väl det här att lyfta blicken lite. För när du säger så här, liksom, det var ett, han var ett kolikbarn och det var 3 månader utan sömn. När man är i det så känns ju det oändligt. Men när du pratar om det nu, liksom 30 år senare, då låter ju 3 månader som ingenting. Alltså man hade kunnat liksom
Nej, men alltså jag var supervältränad, stentuff elitsoldat.
Ja,
du vet, med ja, enormt tunga övningar, både mentalt och fysiskt och allting, va, strapatser. Det var ju ingenting jämfört med det där.
Nej, men alltså det är ju tufft och det känns ju som att det aldrig kommer ta slut. Småbarnsåren är jätte, jätte jobbiga på många sätt. Men det är ju bara en liten stund.
Mm.
Alltså med lite perspektiv. Om man tänker på liksom livet som helhet, så är ju de här 1000 dagarna, är någon som har sagt. Man måste stå ut 1000 dagar med ett barn, sen blir det härligt. Så de här 1000 dagarna är ju ingenting. De här 3 månaderna konstant skrik för 30 år sedan, det är ju ingenting. Då är det oöverstigligt, känns det som. Men med lite perspektiv så känns, då är det ju en piss i Mississippi, säger man så.
Ja, så är det.